Good job.
Tänk om det är så att när du känner dig duktig för att du har lyckats få till ett hårt träningspass på morgonen, så har du istället för att boosta din hälsa pajat ditt blodsocker för resten av dagen. Vi befinner oss i ett forskningslabb på Karolinska universitetssjukhuset där Anders cyklar allt vad han orkar. Han har ställt upp som testperson i en studie där forskarna försöker hitta svaren i våra muskler. Är det som de misstänker? Att om du väljer fel tidpunkt på dagen för ditt träningspass så kan ditt blodsocker lägga sig högre i flera dygn.
Kanske lite vatten sen när du är klar.
Ja, det är roligt.
Ja, det går
att
få lite apelsinansvar.
In 5 seconds we go back.
Ja, du hämtade det. Jag blev förut.
Yeah, here we go again. 75. Keep going.
Du lyssnar på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet där jag, Johanna Paus Darlington, dyker in hos forskarna i deras labb för att ta reda på vad de jobbar med just nu som kan göra livet bättre för människor med diabetes. Idag är vi med på plats när testerna i en ny studie görs som ska ta reda på vilken tid på dygnet det är bäst att träna för blodsockret. Oftast ger motion lägre blodsocker, men vissa träningspass tycks vara fällor.
15 seconds. Keep going. 5. Yes. Good job. Yeah.
Nice.
Now we cool down for 3 minutes. Good job. Keep going. Keep going. Yeah, 75, ego. Can you scale it?
Yes, 8 and 9.
All right.
Klockan är strax efter 9 på morgonen och Anders, som har typ 2-diabetes, har just cyklat allt vad han orkar i 6 intervaller på en träningscykel. I det lilla labbrummet finns professor Harriet Wallberg som leder studien, läkaren Vlad, forskningssjuksköterskan Martina och postdoktorn Max.
Hur känns det?
Ja, det är ansträngande. Det är som hitträning med 1 minuts intervaller. Typ. Så det, ja, det tar.
Ja, det verkade vara superjobbigt ju.
Ja, det var superjobbigt. Men intervaller är ju superjobbigt, så man vill ju pressa ur sig allt. Liksom. Nej, men det är sladdarna också som är lite ovant. Så man försöker röra armarna lite grann i början i alla fall. Och bara, men då sitter det ju saker överallt, så att det är lite ovant.
Ja, du har väldigt många sladdar på bröstet runt hjärtat.
Ja, oh, exakt.
Inte alltid man tränar på det sättet.
Nej, det är sällan liksom, så att... Men nej, men det är kul. Det blir något bra av det här, hoppas jag.
Under tiden jag pratar med Anders förbereder sig forskarteamet med operationskläder, skalpeller och glasskålar. När han fått ner pulsen en aning ska Anders lägga sig på britsen intill cykeln så att teamet kan ta blodprover och biopsier, alltså små vävnadsprover av hans fett och lårmuskler. Harriet Wallberg berättar att vävnadsproverna som de tar ut är ungefär lika stora som riskorn.
Det är väl mer som ett riskorn. Så att det är inte så mycket, men det går att göra väldigt mycket analyser på den lilla mängden som vi får ut. Alltså. Man kan mäta hundratals olika ämnen och se då vad musklerna använder för energi när man tränar på det här sättet. Så, och så jämför vi då om det är olika på morgonen och på eftermiddagen, vilket det har visat sig är. Och nu försöker vi ta reda på varför.
De flesta som har diabetes vet att det är bra att röra på sig för blodsockret. Men visste du att motion fungerar som en extra dos insulin? När du rör på dig går sockret ur blodet och in i musklerna utan att insulin är inblandat. Det är själva muskelsammandragningen som får det här att hända. Det var Harriet Wallberg som upptäckte den här magiska funktionen som förvånade världen. Vi har fått följa med henne från labbet på sjukhuset och över gångbron till Karolinska institutet där hon har sitt kontor för att prata om nya studien, knepet som kapar dina blodsockertoppar och vilken träning som är bäst för blodsockret.
Hej Harriet.
Hej.
Du är alltså läkare och professor i fysiologi. Och i 40 år har du tittat på varför motion är så viktig för den som har typ 2-diabetes. Vad är magin?
Det är ju verkligen magi. För fysisk aktivitet, motion, har ju flera effekter. Och det är väl det som gör att det är en så fantastisk sätt att faktiskt hålla blodsockret under kontroll. Det ena är ju att fysisk aktivitet, muskelkontraktionen i sig, stimulerar till sockerupptag. Så du får in sockret i musklerna. Och på så sätt så sänker du blodsockret helt enkelt. Men den andra effekten är lite mer långvarig så att säga. Och det är att du ökar insulinkänsligheten. Så du blir också känsligare för insulin. Så båda de här sakerna gör ju att du får helt enkelt en bättre blodsockerkontroll.
Det var ju du som upptäckte att motion fungerar som insulin. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, det här var på 80-talet. Det var länge sedan. Jag jobbade faktiskt som postdoc då i ett labb i USA i St. Louis. Och min mentor och chef där hette John Holoshi. Han hade studerat hur träning påverkar sockeromsättningen ganska länge innan jag kom dit. Och det här var då egentligen en fråga som man brydde sig inte om den här frågan. För man hade den här uppfattningen att det behövdes alltid lite insulin för att få in socker i muskulaturen. Men vi diskuterade det där och kom fram till att men vi måste väl ändå undersöka detta. Kan det verkligen stämma att det är så? Och då gjorde vi det i började med råttmuskler som vi stimulerade elektriskt och gjorde det på vanliga råttor och på råttor där man helt enkelt hade gjort dem diabetiska och sen sköljde man bort allting så det fanns helt enkelt inte något insulin närvarande och då kunde man se att socker kunde stimuleras att komma in i musklerna när de drog ihop sig, både de som inte hade insulin och de som hade insulin runt omkring sig. Och då drog vi slutsatsen att ja, men det måste finnas en mekanism att muskelkontraktionen i sig stimulerar till sockerupptag.
Så om man är helt stilla, då behöver man insulin för att få samma sockerupptag?
Ja, då får du ju inte in det på något annat sätt. Precis.
Mm. Vad är det som gör då att socker kommer in i cellerna när man rör på musklerna?
Ja, vi har alltså, sockermolekylen är för stor så den kan inte komma in av sig själv utan den behöver en transportmekanism. Och då finns det specifika transportmolekyler och de kallas GLUT. Och det finns många olika sådana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Och just i musklerna så finns det GLUT1 som står för basalt upptag av socker lite grann när man behöver lite energi. Men GLUT4, det är den molekylen som aktiveras när vi får insulin runt muskelcellen och när vi också drar ihop och arbetar med muskeln. Det intressanta här är att de här GLUT4-molekylerna, de finns inte vid cellmembranet normalt när vi inte behöver så mycket energi. Utan de ligger inne i små bubblor inne i cellen. Och så när till exempel insulin binder sig till receptorn, då aktiveras en mekanism så de här bubblorna kommer upp till cellytan. Och där kan sätta igång och jobba och föra in socker till muskelcellen. Samma aktivering av de här bubblorna till cellytan sker när man drar ihop och arbetar med muskeln. Men det är olika stimuleringsvägar som aktiverar de här bubblorna med GLUT4-molekyler. Det var ju väldigt vist en gång när vi så att säga utvecklades som människor för att om vi skulle bara vara beroende av att få in näringsämnen till musklerna via insulin och man då blir insulinresistent, då får man ju väldigt svårt att jaga djur och springa för livet när vi var grottmänniskor så att säga. Så att det här är nog evolutionärt så att säga. Att vi behöver helt enkelt 2 sätt att få in socker i musklerna.
Det är ju superfinurligt. Sätt att sprida riskerna liksom.
För ja, lite kroppen. Så är det ja. Faktiskt.
Mm. Hur länge hänger den här effekten kvar då efter att man har rört på sig?
Ja, det intressanta där är att den effekten sitter i 2 dygn eller mer om man har gjort ett ordentligt träningspass. Och då är det inte de här GLUT4-molekylerna som sitter kvar vid cellytan och tar in socker, utan då är det den andra effekten av träning, nämligen att man har blivit mer insulinkänslig, så man får helt enkelt in mer socker in i musklerna och kan då sänka sockernivåerna i blodet under upp till 2-3 dygn efter att man har tränat.
Insulinkänslighet, vad är det? Insulinkänslighet är ett sätt att beskriva hur bra kroppen reagerar på insulin. Ju mer insulinkänslig du är, desto mindre insulin behövs för att sänka ditt blodsocker. Hur känsliga vi är för insulin varierar från dag till dag, men också under dagens lopp.
Jag måste bara fråga, den här GLUT4, ligger den kvar en liten stund efter att man tränat?
Ja, man har ju tittat på detta i celler som man har i provrör så att säga, och där har det ju visat sig att de ligger ju kvar på cellmembranet i kanske 1 eller 2 timmar, och då får man ju anta att det antagligen är samma även hos oss människor då, och mycket tyder ju på att det är så, eftersom vi vet att blodsockret sjunker ju några timmar efter att man har tränat. Så att du har ju den effekten där.
Rent konkret då, hur kan man dra nytta av den här magin i sin vardag?
Ja, ett fantastiskt sätt att använda sig av den här kunskapen, det är att efter varje måltid ge sig ut eller in och röra på sig i 15 minuter. Och det kan vara en sån enkel sak som att promenera väldigt snabbt, gå i trappor eller jogga lätt, men göra det 15 minuter efter att man har avslutat sin måltid. Det här har visats i studier att det kapar blodsockertoppen som kommer efter en måltid rejält, och man får ner blodsockret mycket bättre. Så att träna under en ganska kort tid, 10-15 minuter efter varje måltid, det är någonting som verkligen har betydelse.
En promenad på maten helt enkelt.
En promenad på maten skulle vara toppen.
Går blodsockret alltid ner när du tränar? Nej, inte alltid på en gång. En utmaning när du tränar med diabetes är att blodsockret både kan sjunka snabbt eller skjuta i höjden under själva träningspasset. Åt vilket håll blodsockret rör sig beror på väldigt många olika faktorer, men vilken typ av motion du sysslar med spelar en stor roll. Om du går en lång promenad, joggar, simmar eller cyklar, sånt som gör dig jämnt flåsig, sjunker blodsockret oftast under tiden. Om du tar i rejält så att pulsen rusar, frisätts hormoner som adrenalin och noradrenalin som kan få ditt blodsocker att skjuta i höjden. Hormonerna får kroppen att frisätta dina lagrade sockerreserver för att du ska klara utmaningen. Efter några timmar kommer det tillbaka ner igen och lägger sig då ofta på en lägre nivå än före träningspasset i så mycket som 48 timmar, eftersom kroppen har blivit mer insulinkänslig.
Okej, det finns ju mängder av olika typer av träning. Promenader, superjobbiga spinningpass, styrketräning. Är det någon träningsform som är bättre för blodsockret?
Jag skulle vilja säga att träning, för att det ska få en positiv effekt, ska man ju göra regelbundet. Det är ju inte så att träna en gång i månaden så är det bra.
Wish, eller hur?
Ja, eller hur? Nej, men så att det är ju den här regelbundenheten som är viktig. Och då gäller det att hitta någon typ av träning som man trivs med, som passar en, som fungerar. Så att jag skulle vilja säga att det är klart att olika träningar har olika effekter, men det viktigaste är att hitta någonting som du helt enkelt trivs med och som du tycker är roligt.
Så det blir gjort.
Så det blir gjort, precis. Sen ska man veta att de här lite mer spinningpass och högintensiva träningarna, då kräver man mer kolhydrater och Och där verkar det som att det kan få lite större effekter på blodsockret direkt efter, medan de här promenaderna och lite mer lågintensiva träningarna, där förbränner man ju mer fett. Så att det får inte riktigt lika stora effekter på blodsockret.
Sen pratar man ju ofta om att större muskler, att använda stora muskler, att det är bra för blodsockernivån. Stämmer det?
Ja, det gör det ju delvis. Musklerna är ju det organ i kroppen som tar upp mest socker. Och det visar sig ju till exempel att även styrketräning är en bra träningsform för att bli insulinkänslig och få en bättre blodsockerkontroll. Så ja, träna stora muskler, jättebra.
Större muskler förbrukar alltså mer blodsocker än små. Varje dag och natt, varje månad, hela året om. Du forskar just nu på dygnsrytm och när på dagen som träningen ger bäst effekt. Hur kommer det sig att du kom in på det?
Ja, det är ju en jätteintressant fråga, för det var egentligen en slump att vi kom på det. Vi skulle titta helt enkelt om sån här högintensiv träning, intervallträning, HIIT-träning som man kallar det, vad det har för effekt på blodsockret hos personer med typ 2-diabetes. Och så engagerade vi män som skulle delta i den här studien, och sen så började vi boka in dem, och så var det några som inte kunde på morgonen och så kunde de inte på eftermiddagen, och sen så fick vi helt enkelt boka in dem på olika tider på dygnet. Och då tänkte vi, nej, men vi kan väl jämföra, det skadar väl inte för att vi trodde att det skulle vara någon skillnad. Men på något sätt så blev det så att vi tittade då på att de fick cykla på morgonen med den här högintensiva intervallträningen. Och sen fick de komma tillbaka när det passade då att göra samma träning på eftermiddagen. Och till vår stora förvåning så blev det alltså en väldigt stor skillnad mellan när man hade gjort träningen på morgonen och när man hade gjort den på eftermiddagen. De som tränade på eftermiddagen förbättrade sitt blodsocker inte bara samma dygn utan 2 dygn efter, och de som tränade på morgonen blev till och med faktiskt en liten försämring. Så att vi fick oss verkligen en tankeställare, det här måste vi följa upp, det här måste vi titta närmare på, och det har vi ju gjort.
Och den här försämringen, hur länge höll den i sig?
Ja, den höll ju i sig det dygnet som de då hade tränat på morgonen och in på andra dygnet också. Det som man kan kritisera den här studien, håller jag på att säga, det, och man ska ju alltid försöka att motbevisa sig själv, det är ju det forskningen går ut på, det är att vi kontrollerar ju inte för kosten och vet ju inte om man åt olika, om det kunde spela in också här. Så att nu håller vi på och tittar på en studie, och det var ju den som du var med på här, där vi verkligen kontrollerar vad de äter också innan den här träningen, så att man kan jämföra det ordentligt. Men efter att vi publicerade den här första studien där vi fick det här väldigt oväntade resultatet att det faktiskt var så stor skillnad på morgonträning och eftermiddagsträning, så har en australiensisk grupp och en holländsk grupp publicerat artiklar som faktiskt visar samma sak, att det är skillnad på morgonträning och eftermiddagsträning när man har typ 2-diabetes och vilken effekt det får på blodsockret. Det vill säga att det verkar som att det är fördelaktigt att träna på eftermiddagen när man tränar lite hårdare.
Ofta hör vi ju att blodsockret lägger sig på en lägre nivå i flera dygn efter att vi tränat. Men för männen i den första studien blev det alltså tvärtom. De här skillnaderna som ni såg bland männen som ni hade testat som tränade på eftermiddagen och de på morgonen. Hur stora skillnader handlade det om?
Ja, det handlar ju om skillnader på 0,5 till 1 millimol. Så att det som är viktigt är ju mer att det är liksom en kontinuerligt förhöjning av blodsockret under väldigt lång tid som man går med när man tränade på morgonen. Så det är väl mer det, att blodsockret sticker iväg och sen åker ner tycker vi kanske inte är lika allvarligt. Men här låg man alltså med över ett dygn med lite kontinuerligt förhöjt blodsocker. Och då
precis det man vill undvika.
Ja, det är precis det man vill undvika. Så att det är allvarligt.
Att ligga en millimol högre i ett dygn skulle alltså kunna innebära att ditt blodsocker håller sig på 11 istället för 10 millimol per liter.
Ligger man så under väldigt lång tid med ett helt steg högre, så då blir det allvarligt.
Hur påverkar dygnsrytmen våra kroppar rent generellt?
Det är jättespännande. Det är ju lite av ett nytt område. Jag menar, vi har vetat ganska länge att det finns en dygnsrytm, men det är ju faktiskt de senaste 15-20 åren som man har identifierat det här att varje cell i kroppen har en egen klocka som följer en dygnsrytm, alltså 24 timmars rytm. Och det här gör ju att muskelcellerna har den här dygnsrytmen, att fettcellerna, levern, ja, helt enkelt alla våra celler har sin rytm. Och det är då hormoner som helt enkelt går upp på morgonen, ner under dagen och tvärtom och så vidare. Olika ämnen i kroppen. Vi vet att blodtrycket är högre och lägre vid vissa tider på dygnet och så vidare. Så att nästan allting i vår kropp följer en dygnsrytm. Så egentligen är det väl kanske inte så konstigt att man får lite olika effekter när man gör någonting som motion, fysisk träning på olika tider på dygnet faktiskt.
Kroppen är liksom olika rustad för olika aktiviteter under olika tider på dygnet.
Ja, det kan man säga.
Mm. När ni såg det här förvånande resultatet, vilka teorier poppade upp då hos er? Liksom, vad beror det här på?
Ja, för det första ska man ju komma ihåg att det här är ju då väldigt intensiv, hård träning. Och det är då när man motionerar på det här sättet, då behöver kroppen väldigt mycket kolhydrater och socker. Musklerna måste förbränna det för att klara det hela. Och tränar man på lägre intensiteter, då klarar musklerna sig på fett. Så där finns en skillnad. Och det har publicerats studier som visar att om man promenerar till exempel, där musklerna då klarar energiförsörjningen med fett, då ser man inte den här dygnsskillnaden på om man tränar på morgonen eller eftermiddagen. Så vi tror att det kan bero på lite olika saker, men en hypotes är till exempel hormonell, det vill säga på morgonen så har man väldigt höga kortisolnivåer. Alltså ett hormon som stiger framåt morgontimmarna, och det är det som gör att vi vaknar. Och det är ett hormon som motverkar insulineffekten i kroppen. Det är ett hormon som stimulerar levern till att frisätta mer socker till exempel, som man tror då att kroppen behöver när man vaknar så att säga. Kortisolnivåerna skulle då alltså motverka att sockret kommer in i cellerna och se till att det blir mycket socker ute i blodet istället. Så det skulle kunna vara en förklaring. En annan förklaring som vi också faktiskt tror på, det är att det har visat sig att personer som har typ 2-diabetes är mer insulinresistenta på morgonen. Det vill säga man svarar inte på sitt insulin på morgonen och förmiddagen. Och så blir man mer känslig framåt eftermiddagen. Och det skulle ju också då kunna ha en betydelse här att även efter träningen så att säga, när man äter och insulin kommer ut i blodet, så svarar inte kroppen riktigt så bra på det då på förmiddagen så att säga. Sen kan man spekulera i om det är så att de här klockgenerna, alltså det här med dygnsrytmen, de klockorna som finns i våra celler, det vet man också att den är störd vid diabetes. Personer som har typ 2-diabetes, där fungerar de inte riktigt som de ska. Så att det skulle också kunna förklara det hela. Men vi har inte riktigt svaret ännu. Det är därför som vi nu fortsätter och försöker borra vidare i det här. För att det är en så viktig fråga och så viktigt för oss att gå till botten med. Vad är det som händer? Hur viktigt är det att man tränar på rätt tidpunkt på dygnet?
Yeah. I'll try, otherwise we might get weird.
Tänk att du ska få din mat sen också för nästa gång.
Ja, just det.
Anders, same procedure.
Yeah,
if you feel pain, you let me know and we'll wait before.
I labbet har Anders fått bedövning. Genom ett litet snitt i lårets hud tar läkaren Vlad små vävnadsprover av muskel och fett som postdoktorn Max tvättar och granskar.
We need a bigger piece.
I'm sure it looks small.
So this is minus 196 degrees.
It's kind of boiling, but it's not.
Yeah, it's
not.
Because the glass is, this is super cold and the glass is hot. So the difference of temperature is just...
De muskelprover som är bra släpps ner i flytande kväve för att snabbt frysas ner och skickas till labbets stora frys. Max berättar att kvävet är minus 196 grader kallt. När de små muskelbitarna träffar kvävets yta fräser det till. Blixtsnabbt blir de stenhårda.
And now if you see it, it's become, it's like a rock. So yeah, that's the piece of muscle.
It's like a small pearl.
Yeah.
Yeah.
Yeah. It's the same value as a pearl, I guess. At least for science.
Bitarna ser ut som små rosa pärlor. Pärlor för forskning.
Så nu ska vi plåstra om Anders här. Nu ska du bli som ny igen.
Ja, exakt.
Ja.
Snygga ben.
Nu snyggar vi till det.
Ja, exakt.
Anders som vi träffade i labbet idag, han deltar ju alltså i den uppföljande studien. Här, lite mer kontrollerad när ni kontrollerar vad deltagarna äter. Kan du berätta lite mer detaljerat vad ni testar just nu?
Ja, då kör vi precis samma typ av intensiv intervallträning. Eller inte träning, utan nu tittar vi bara på ett pass. Och det är då den här intervallträningen, det är ju en minut stenhård cykling, vila en minut, cykla stenhårt en minut. Så gör man sex sådana intervaller. Och vad vi gör, vi tar då muskelprov och fettprov och blodprov före och efter träningen. Och vad vi nu då ska titta på, tittar vi också då på samma person på morgonen och på eftermiddagen.
Och idag testade vi på morgonen.
Idag testade vi på morgonen. Mm. Och han klarar ju träningen, eller den aktiviteten bra.
Nej, galant.
Ja. Mm. Och nu ska vi mäta de här hormonerna, kortisol bland annat. Och se om det är stor skillnad i det på morgonen och eftermiddagen som kan förklara det här. Vad vi ska också titta på det är att göra analyser som vi kallar metabolomics. Det låter väldigt konstigt, men det är alltså att man mäter väldigt många olika näringsämnen i muskeln, i fettet och i blodet. Och vad det kan tala om för oss det är egentligen vilken typ av energi använder musklerna när de jobbar. Och teorin här är ju då att musklerna på morgonen har lite svårare att använda sig av socker. Så sockret blir kvar i blodet helt enkelt. Medan man då på eftermiddagen har lite lättare för att använda sockret. Vi vet inte om det är så, men det är någonting som vi då ska mäta genom att vi nu analyserar alla de här olika ämnena i både muskel, fett och blod.
Mm, det är ju hypotesen.
Det är hypotesen.
Uh-huh.
Att det ska vara skillnad där alltså. Mm.
Det här med när man väljer att träna på dagen, kan det spela roll även för dem med typ 1-diabetes?
Absolut. Vi har inte studerat typ 1-diabetes och så vitt jag vet så har man inte riktigt tittat på effekten av träning vid olika tidpunkter när man har typ 1-diabetes. Men de mekanismerna som möjligtvis skulle kunna förklara det här, de är ju generella och skulle ju i så fall också kunna gälla personer som har typ 1-diabetes. Så att svaret på frågan har vi inte ännu och det är någonting som vi måste titta på.
Era testpersoner i den här studien får ju köra ganska hård träning. Det är ju liksom högintensiv. Ja, han flåsade på ganska rejält, Anders. Vad motsvarar det då? Är det liksom en ganska snabb jogging eller intervalljogging kanske? Eller vad kan det vara? Spinningpass?
Ett spinningpass, absolut. Kan också motsvara 30 minuters ganska hård löpning i terräng till exempel. Mm. det motsvarar, om man tittar på de effekterna som vi har med den här typen av HIIT-träning, så är det ungefär samma effekter som man ser när man ligger på 70-80% av sin maximala kapacitet under en halvtimme eller mer. Så att ska man jämföra HIIT-träning med någon annan typ av träning, så är det alltså ganska hård träning som man måste jämföra med.
Kanske ett sådär cirkelpass där man kör 40 sekunder hårt och ja, sen vilar
absolut,
i 10 och 40
absolut.
Sekunder någon annan väg. Okay. Hur många är det som ingår i den här studien?
Nu är vi på sluttampen här, så nu kör vi i de sista, och det blir 12 stycken män som har typ 2-diabetes och 12 stycken män som inte har diabetesdiagnosen, men som då matchar de här som har typ 2-diabetes.
Matchar på vilket sätt då?
Ja, de är samma ålder, samma kroppskonstitution och ungefär samma träningsgrad. Och det är ju för att vi nu faktiskt också tycker att det här är en så intressant fråga, så man vill ju veta, är det så hos personer som inte har diabetes? Har det någon betydelse för de personerna när man tränar på dygnet? Sen kommer vi att fortsätta här under hösten med kvinnor och göra precis samma sak. För även där så kan man ju tänka sig att ja, det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor. Och väldigt viktigt att även inkludera kvinnor i den här studien naturligtvis.
Och kommer ni testa lugnare träningsformer framöver också?
Ja, men det är jättebra att du frågar. Ja. För det har vi i pipeline att vi ska göra. För det är ju nästa fråga egentligen. Gäller det här alla typer av träning? Och det har faktiskt publicerats 2 studier här på 2020-talet där man har tittat på dygnsrytmen och träning. Och då är det väldigt lågintensiv träning som promenader. Och då har man hittat att om man tittar på blodsockerkontrollen så att säga, så har inte det någon betydelse. Så det tyder ju på att det finns ett beroende av intensiteten om dygnsrytmen ska ha betydelse eller inte på blodsockerkontrollen när man tränar. Men vi vill gärna göra den här jämförelsen själva också, så att vi har faktiskt i planerna att titta på en betydligt lägre intensitetsträning. Och musklerna använder ju då fett när man jobbar på mycket lägre intensitet. Så att skillnaden egentligen blir ju då att det är andra energikällor som musklerna använder.
Jag fick chans att prata med Anders efter all provtagning och efter att han blivit omplåstrad och låg och vilade lite på britsen. Vad heter du?
Anders Persson, 54 år gammal.
Hur länge har du haft diabetes typ 2?
Cirka 3-4 år fick jag väl beskedet.
Varför har du valt att ställa upp som testperson i den här studien?
Jag såg en annons i Dagens Nyheter om att de skulle ha försökspersoner för att se om det var morgonträning eller eftermiddagsträning som var bra för diabetes. Och i min huvud så var ju självklart morgonträning bättre, men studien går väl ut på att det är egentligen bättre att ha intensivträning på eftermiddagarna. Så det var jag rätt sugen på att förstå liksom, och kanske få lära sig lite mer om diabetes och lyssna vad de säger, de som kan ännu mer. Liksom. Så det kändes bara kul liksom.
Och nu ligger du här med massor med sladdar på bröstet och 2 stora bandage på vardera låret. Hur känns det?
Det känns svettigt och varmt och lite annorlunda. Liksom. Men det gör inte ont på något sätt, utan det känns som i trygga händer. Liksom. De vet nog vad de gör. Liksom. Men absolut, lite utlämnad känns det, som de lånar min kropp ungefär så lite.
Har du varit med i några studier tidigare?
Nej, det är faktiskt inga andra studier. Nej. Men bidra till forskningen och diabetes känns ju klockrent, samt att jag får veta mer om min sjukdom så att jag kan må ännu bättre naturligtvis. Det känns klockrent.
Är du nyfiken på vad de kommer se just i dina prover här nu?
Absolut, absolut. Ja, man gör ju lite Excel. Människor gillar att följa råvaror, valutor, diagram och sånt. Så att jag vill gärna se mer. Men vissa saker får man inte se. Jag har ju en blodsockermätare på armen. Den är ju hemlighetsfull. Man får inte se några värden än så länge. Men sen efteråt kommer jag få se dem. Men just nu under själva studien får jag inte se några värden. Utan det behåller de för sig själva.
Och blodsockermätaren har du fått installerad just inför den här studien?
Ja, exakt, exakt. Den fick jag installerad i lördags. Min fru fick installera den. Så det, ja, det var också någonting nytt. Ja. Men,
det är ändå lite mankemang. Liksom, frun måste sätta in blodsockermätaren och du får komma hit flera gånger och träna och sådär. Har du fått göra något mer för den här studien än det?
Ja, nej, men det är mycket lämna blodprover, ultraljud, hjärtat, kolla då, så att inte man har dåligt hjärta. Men det är också positivt för min egen del att veta att jag har ett starkt hjärta. Så att man får ju lite tillbaka. Jag är intresserad av att veta mer. Liksom, så att, och maten nu då inför studien, så har jag fått färdiga paket egentligen. Jag har fått exakt vad jag ska äta klockan. Jag äter frukost klockan 7 och sen äter jag lunch klockan 14 och sen äter jag middag klockan 20, och då får man färdiga portioner egentligen. Liksom. Och sen har jag fått lite mellanmål däremellan som jag får äta. Liksom. Och sen är det väl kaffe och vatten, det är det jag får äta. Liksom.
Alltså det, du går under strikt liksom, kostkontroll vad man ska säga just nu, de här dagarna. Hur länge då?
Det är 3 dagar, då, så det är en dag före och idag som är själva testdagen och sen imorgon. Då, liksom. Så var det morgoncykling, den här testen. Nästa gång så är det då eftermiddagscykeln, så då tror jag vi träffas vid 3 tror jag. Om cirka 2 veckor då. Och sen har vi nu gjort lite, ja, vad heter det, muskelprovs någonting på låren. Men man får bedövning lätt, så det har inte känts någonting. Liksom. Lite bandage har jag fått naturligtvis. Så.
Känner du att du har koll på hur motion påverkar blodsockernivån när man har diabetes?
Ja, eller min doktor har förklarat för mig att jag bör skaffa lite tyngre muskler. Så jag tänkte väl egentligen att jag mer skulle löpa och vara lätt i kroppen. Men nu ser jag väl mer än att jag måste liksom bygga muskler och bli lite mer tyngre, men mer muskler. Liksom. Så att, absolut. Så jag kör mer typ intervall, gymmet, och kör jag löpning så mer intervallträning liksom, för att liksom, få större muskler. Liksom. Men som en ultralöpare såg jag mer framför mig. Men nu ser jag liksom mer en muskelman som liksom ändå kan löpa, inte så, men lite mer muskler liksom på kroppen. Liksom.
Brukar du motionera mycket, eller är det mest nu i samband med studien?
Ja, men jag har nog motionerat mera för att må bra. Liksom spinning, och sen har jag golf på sommaren, och sen så typ längdåkning, slalom på vintern. Liksom. Men det har nog mest varit för att må bra. Liksom. Nu kanske inriktningen på träning har blivit ett annat mål. Liksom, att liksom på något sätt stoppa eller förbättra diabetesdelen. Liksom. Så att jag tänker på ett annat sätt nu när träningen, varje träning försöker tänka nu. Liksom. Självklart ska det vara roligt, är ju viktigaste, liksom. Men jag har ju fortfarande några spinningpass med typ intervall för att liksom bara blåsa ur mig liksom så. Liksom. Men jag tränar ju rätt mycket på gymmet, mycket mer, som jag kanske tyckte var jättetråkigt helt enkelt. Att lyfta skrot, det kändes som, det var inte jag riktigt, men det känner jag också att det är bra för stillande sitt jobbet också. Så jag känner att axlar, armar, allt mår ju, jag mår ju bättre av det. Liksom. Så att, det har blivit en bättre helhets känsla i kroppen helt enkelt.
Märker du själv någon skillnad på blodsockret när du rör på dig?
Ja, nej, men jag tycker väl alltid att jag mår bättre om jag tränar. Så jag tycker absolut att jag mår bättre om jag tränar. Liksom.
Ser du själv på blodsockret att det påverkas när du rör på dig till exempel?
Nej, jag går ju på kontroller då kanske en gång i halvåret eller ett gång om året. Så jag har ingen blodsockermätare på armen eller tar några stick på fingret, utan jag äter mina tabletter och går på mina kontroller.
Och hoppas på det bästa?
Lite så kanske man kan säga, men jag litar på läkarna.
Men, och med tanke på det då, att du faktiskt inte kan ha någon kontroll på ditt blodsocker och hur det påverkas av hur du lever liksom till vardags, varför känns det viktigt då att vara med i den här forskningen?
Nej, men jag tänker väl då att för framtiden då, att det kanske finns olika typer av diabetes som typ vi som, eller några av oss som kanske inte har synbart märker av diabetes på det sättet, och då kanske vi också kan få stopp på eventuella följdsjukdomar i det långa loppet då, för man vill väl leva så bra som möjligt hela livet. Även om man får diabetes vid 50 års ålder liksom, så vill man ju må bra hela vägen.
Många träningsstudier görs ju på möss som springer i hjul. I ditt labb så är det människor som får cykla istället. Vilken betydelse har det för resultatet?
Ja, det är ju lättare naturligtvis att dra slutsatser för vad betyder det här för patienter, vad betyder det för befolkningen, vad är det för råd vi kan ge. Sen är det ju så att forskningen, den medicinska forskningen, behöver ju också kunna använda möss i vissa situationer, för det går inte att göra allting på människor. handlar ju till exempel om att om det är någonting som är väldigt komplext som man ska titta på, eller om man vill ta ut leverprover till exempel för att titta på någonting, då vill man ju inte göra det på människa, utan då får man ju ta till djurförsök.
Hur mycket ska man röra på sig för att hålla blodsockret nere? Och vilken typ av motion behövs?
Ja, all motion är bättre än ingen motion. Sen är det ju väldigt viktigt att det blir regelbundet.
Och vad innebär det? Är det varje dag eller varannan dag? Eller?
Nej, det betyder att du bör träna åtminstone 3 gånger i veckan. Rekommendationerna som WHO till exempel har, det är ju att man ska träna 150 minuter konditionsträning i veckan och styrketräning ett par pass i veckan.
Mm. Och konditionsträning är då att man ska få upp pulsen lite mer än man ska sin vanliga?
Ja, man ska få upp pulsen mer än vad du har när du går och handlar på ICA till exempel, utan lite mer.
Mm.
Men snabba promenader om det passar. Det är ju så att vi är vana vid olika saker, vi är olika gamla och vi har kanske till och med någonting som gör att det är svårt att röra sig. Så då får man hitta någonting som passar en helt enkelt och någonting som man tycker är roligt att hålla på med.
Okej, om man tränar 3 dagar i veckan då, det är bra. Men sen så har vi ju vardagsmotionen också. Vad har den för betydelse?
Ja, men jättebra att du tar upp det, för det vet vi ju att den har mycket större betydelse än vad vi faktiskt har trott. Och det är ju kunskap som har kommit de senaste åren faktiskt. Det är det här att man ska inte sitta timme efter timme efter timme framför datorn och jobba och sen ge sig iväg till gymmet på kvällen. Utan man ska alltså upp och hoppa 1 gång i timmen, röra på sig och dra nytta av vardagsmotion också. Det vill säga gå i trapporna, stiga av bussen en hållplats tidigare. Ta chansen att röra på sig lite grann under hela dagen. För det har också betydelse. Och det håller ju igång de här GLUT4-molekylerna som vi pratade om tidigare.
Mm. Och det tänkte jag också på. Om man är så duktig då att man lägger in lite intensivare träning på en eftermiddag varannan dag i veckan.
Mm.
Och den här effekten håller i sig i 2 dygn.
Ja.
Då har man ju den här effekten hela tiden.
Du har den effekten hela tiden. Och det är inte bara GLUT4 utan det är insulinkänsligheten också.
Ja.
Precis.
Ja. Plus alla andra bra effekter som kommer av träning.
Ja.
Finns det någon träning som man bör undvika tycker du?
Ja, alltså vad vi vet är ju att väldigt, väldigt tunga lyft höjer ju blodtrycket väldigt mycket. Så att det är inte att rekommendera för personer som har typ 2-diabetes och kanske lite för högt blodtryck. Och det handlar ju om, jag menar, styrketräning ska vi göra, men det finns olika typer av styrketräning. Så det här maxlyft ska man undvika, för det höjer blodtrycket väldigt mycket.
Mm. Man behöver inte maxa sig i bänkpress.
Nej, man behöver inte göra det, utan då är det bättre att göra fler repetitioner faktiskt.
Mm. Kan man vara för gammal eller i för dålig form för att börja träna?
Nej, det kan man inte.
Anade att du skulle säga det.
Nej, min kära mor som är 92 år och bor på ett äldreboende, de har sitt gympa. Och det är jättebra och hon tycker det är jättekul.
Aha. Vilka är dina bästa motionstips då till de som har diabetes?
Ja, det är att se till att det blir av.
Mm. Får det gjort.
Få det gjort helt enkelt. Sen är det ju så att det vi vet idag tyder ju på att ska man träna väldigt, väldigt intensivt så bör man förlägga träningspasset till eftermiddagen, kvällen. Om man väljer att träna med promenader eller lite lättare träning, då verkar det som att det går väldigt bra när som helst på dygnet.
Mm. Okej, okay. Så lättare träning när som helst, när man har lust, när det funkar, när det passar.
Ja.
Men intensivare träning lite senare på dagen.
Ja.
Och varför är det så viktigt? Vad hoppas du på att det här liksom ska leda till, din forskning?
Ja, vi hoppas ju på att det ska kunna vara till stor hjälp för personer som får diabetesdiagnos. Att man då ska kunna få så pass bra råd så att man kan hålla sitt blodsocker så normalt som möjligt. Och motion är en del av behandlingen vid typ 2-diabetes. Och därför så tycker vi att det är oerhört viktigt att vi nu går till botten med detta. För är det så att vi nu ska gå ut med råd att ska man träna lite hårdare och har typ 2-diabetes, då ska man antagligen förlägga träningen till eftermiddagen. Och det är ju väldigt viktigt att vi kan visa på att det verkligen är så. Och vi är nästan där nu, skulle jag vilja säga.
Du, med er så rundar vi av för idag. Tack Harriet för att vi fick komma hit.
Det var ett nöje att ha er här.
Att resa sig upp och röra på sig varje timme kan alltså göra susen för blodsockret. Det håller igång GLUT4-effekten och ett motionspass varannan dag gör kroppen mer insulinkänslig dygnet runt. Harriet Wallberg hoppas att hennes forskning ska hjälpa alla som har typ 2-diabetes med bättre träningsråd. Vill du veta varför typ 2-diabetes inte är en skylla sig själv sjukdom? Ta en lyssning på avsnitt 5 där fettforskaren Mikael Rydén berättar om våra otursgener och varför vissa av oss insjuknar och andra inte. Till er som lyssnat, tusen tack. Vill ni skicka in en fråga till oss så gör gärna det på diabeteslabbet@diabetes.se. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Johanna Paus Darlington och vår producent är Ulrika Lundberg. Hej då!